Hej och välkommen till podden Under körsbärsträdet. I det här avsnittet får vi möta Lolita Rai. Lolita växte upp på Södermalm i Stockholm och hon har genom åren blivit en välkänd person i Stockholms kulturliv. Dels för att hon har arrangerat en mängd musik- och kulturfestivaler, men också för att hon har skrivit sånger och dikter som hon uppträtt med. Lolita skrev tillsammans med Pernilla August manuset till den prisbelönta filmen Svinalängorna. En annan stor passion i livet för Lolita är att vandra. Hon har gjort pilgrimsvandringar, men även vandringar för klimatet. Då befinner jag mig hemma hos Lolita Rai. Hej Lolita!
Hej Frippe!
Hur är livet?
Jo, men jag tycker livet är ganska trevligt nu för tiden. Jag gör ganska mycket roliga saker, så att jag känner mig på banan, det måste jag säga.
Och roliga saker, du har ju gjort så himla många olika saker, men vad är det för roliga saker som du håller på med nu?
Just nu så håller jag på med ett nytt musikprojekt tillsammans med en tjej som heter Annika Stigmark. Vi har gjort lite grejer förr om åren, lite konserter och sådär ihop. Och vi har känt varandra i 20 år. Men nu bestämde vi oss för att starta en duo och jobba med vårt eget material, det vill säga hennes och mina låtar. Okay. Så att vi håller på att repa in oss för fullt på det, och det är väldigt roligt. Vi kör en gång i veckan och det är så kul att ha regelbundna rep.
Är det en duo att det är ditt namn och hennes namn, eller har ni någon ett gruppnamn så, eller?
Nej, vi har inte. Jag tror att vi bara kommer heta våra vanliga namn. Jag tror inte att det blir något gruppnamn för det här, utan det blir nog de vi är, så att säga.
Mm. Och vilken typ av musik är det nu?
Ja, men vi håller på med visor med lite pop-influencer ibland och lite country-influencer ibland. Och vi rör oss där lite fritt i det där. Och på svenska.
På svenska?
Ja.
Har du alltid skrivit på svenska?
Nej, det har jag inte gjort. Jag hade ju under ganska många år, kanske 12-14 år, en grupp som hette Little Failures. Och det var väl det musikprojekt som jag drog igång med, ja, när jag liksom började hålla på med musiken mer seriöst. Och vi höll på med folkrock, country, americana, rootblues, däromkring. Och vi körde på engelska. Och det var också eget material.
Okej, okay, intressant.
Och det var också en duo, kan jag tillägga.
Mm. Ja, men alltså, om man då har jag gjort så många, många saker, olika saker i livet.
Ja.
Och vad kommer allt drivet då? Hur var det från? Hur började allt för dig?
Du tänker på alltså det här kreativa.
Ja, eller kan vi börja med Lolita? Hur började du? Var växte du upp?
Jag växte upp på Söder. Vi befinner oss ju på Söder nu med, men jag har bara lämnat Söder en gång rent fysiskt som boendeplats. Men jag är född på Gotlandsgatan. Där bodde jag mina första 9 år. Och sen flyttade jag hit till Hornstull, där vi befinner oss nu. Mm. Till miljonprogrammet Plankan, som då var nybyggt. Och där bodde jag några år och sen så har jag väl flyttat runt i princip över hela Södermalm. Jag går alltid omkring, jag brukar säga det när jag är ute och går, jag går väldigt mycket. Att jag går alltid omkring i mitt gamla liv, för jag går alltid omkring förbi gamla portar där jag har levt olika delar av det här numera ganska långa livet som det har blivit. Ja.
Häftigt. Men du sa att du har bott på Södermalm många år, man säger. Hur kan du säga att Södermalm har förändrats både på gott och ont då?
Alltså, på gott är ju att det liksom, jag menar, när jag växte upp var det ju fattig arbetarstadsdel. Vi bodde ju till exempel i 2 rum med kallvattenskran, inget badrum. Vi hade inga element, vi hade 2 kakelugnar. Ja. Det var liksom på den nivån. Och det är klart att det är skillnad. Alla som bor på Söder idag har ju liksom en schysst standard att bo i. Så det är ju bra. Men samtidigt så var det ju liksom en plats för alla. Där det bodde en stor blandning av människor. Så att det var liksom ja, väldigt folkligt. Och nu är det ju väldigt gentrifierat. Det tror inte jag att jag behöver orda så mycket om. Det vet man ju om man är här liksom. Och kanske beror det mycket på att det är inte så mycket hyresrätter kvar. Alltså det är ju jättemycket bostadsrätter. Och då ändras ju genast befolkningen. Mm. För att det förutsätter pengar för att bo liksom. Så att det är en jättestor förändring. Och även det här med små butiker. Och, ja men, det var ju väldigt levande. Det var ju liksom en liten affär i varenda hörna. Och man köpte ju allting liksom, ja men du vet, det var mjölkaffären och det var slaktan och det var lilla tobaksaffären och det var lilla sminkaffären och det var, ja och så vidare.
Stor skillnad. Så var det ju med många städer också, man gick till slaktan, man skulle handla och det blev väl kanske något man känner igen från hela utvecklingen i Sverige. Men Söderhamn blev extra mycket, men om man säger idag så bor det ju väldigt många som jobbar inom kultur och media på Söderhamn. Ja. Var det så när du växte upp också? På 60-talet eller när du blev...
Ja, alltså jag är ju född 57 då. Så att, man kan väl säga att jag växte upp i större del på 60-talet. Och eftersom de första tre åren, de har jag inte så mycket minnen av. Men det var ju jättemycket jobbare som bodde här. Men det fanns också samlingar av sig uppe i Vita bergen till exempel. Där hängde jag mycket. Där var det ju konstnärer som hade ateljéer. Och min mamma var kompis med en del av dem. Så att där hängde man runt en hel del och... Även nere i gamla bränneriet där, på Brännerigatan, så ligger det några kulturhus. Där var det också ateljéer, eller blev väl, tror jag, kanske i början på 60-talet eller något sånt. Så att det fanns ju också rätt mycket kultur och rätt mycket musik, människor. Men det var ju liksom inte, det var inget fancy då kan jag säga, att ha en ateljé i Vita bergen, utan då hade man ju liksom en gammal fatt. I stuga typ som man fick hyra jättebilligt utan någonting, ja alltså det var ju pump på gården i bästa fall, alltså det var ju verkligen så här basic alltihopa, men visst fanns det ett sånt liv, det gjorde det, men till stora del så var det ju bara en vanlig knegarstadsdel skulle jag säga.
Och dina föräldrar, var de knegare eller?
Nej, det var de inte. Alltså, de kom ju egentligen... Min pappa då kom från Indien. Okay. Han var ju en indisk överklassperson egentligen som lämnade Indien i slutet på 40-talet och bodde i Europa ganska länge innan han kom till Sverige och träffade mamma. Men han utbildade sig till arkitekt och hade gjort och läst arkitektur. Ja, jag vet inte, han hade pluggat i både kanske England och Italien och så. Och mamma, hon jobbade... Alltså hon hade nog hoppat av sina studier. Hon kom också från en sån här finare familj. Alltså min morfar egentligen födde borta i Laurinska huset på Bellmansgatan.
Ja, just det.
Men de blev ju nyrika då, så att de byggde hus i Djursholm, vilket många gjorde. Så de flyttade ut dit när min morfar var 11 år. Och där föddes mamma, så hon kom ju då från en sån här vräkig villa i Djursholm. Men när hon och pappa träffades så... var de långt ifrån sina familjer och fick köra där själva. Så att de bodde först i en liten etta i Gamla stan när min storbror föddes. Och sen så flyttade de till Gotlandsgatan då, till den här tvåan där jag bodde mina första år. Och mamma jobbade, när jag var liten så diskade hon på restaurang, kommer jag ihåg. Och sen så jobbade hon på något galleri och så jobbade hon på pubs, bokhandel. Och slutligen så hamnade hon på Stockholms stadsbibliotek. De jobbade fram till hon gick i pension. Så att, jag vet inte, men hon var ingen bibliotekarie utan hon jobbade.
Men hon var i den kulturbranschen lite.
Där var hon absolut i kulturbranschen när hon
pappa
kom.
Pappa arkitekt, så ja, det är också kulturbranschen.
Ja. Jo, och han höll på mycket med utsmyckning också och sånt. Så att, det var ju väldigt mycket, alltså, med pappa, alltså, det fanns pennor och man ritade liksom. Och mamma spelade mycket musik till exempel hemma. Vi hade en gammal sån här grammofon. Inte trattgrammofon, men en sån här resegrammofon eller vad de kallas. Och hennes gamla stenkakor hade vi också. Ja, men vi lyssnade mycket på musik. Det spelades mycket musik hemma.
Gud, och vilken musik tyckte du om som barn då?
Ja, det var nu när Sven Bertil dog så då drog jag mig till minnes en sak. Att en av mina första favoritskivor var en platta med Sven Bertil Taube när han tolkade Bellman. Och den satt jag och min brorsa och lyssnade på tills vi kunde den utantill i princip. Och det här var i början på 60-talet. Så att jag var en fembast eller något sånt där kanske bara. Och där fick jag liksom en jätte... alltså kärlek till den musiken som sen har liksom funnits kvar hela tiden och har fortsatt inspirera mig på något sätt i mitt eget låtskrivande.
Jag menar Taubes, alltså Sven Bertil Taubes Bellman-skivor står ju sen idag, det är ju väldigt bra.
Ja.
Bellman-tolkningar där.
Ja, fantastiska faktiskt tycker jag.
Och, men har du spelat Bellman också själv någon gång?
Alltså, när jag var tonåring så köpte jag en gitarr för mina sista pengar och satt på Östermalm där i tunnelbanan och spelade ihop pengar till mat.
Mm.
Och då sjöng jag lite Bellman faktiskt, Glimmande nymf och lite annat.
Mm.
Bellman och Fred Åkerström brukade vara på min repertoar.
Mm. Inte Cornelis då?
Jo då, en och annan Cornelis också.
Träffar du Cornelis eller Fred någon gång? Såg du dem någon gång?
Cornelis såg jag en gång och Fred Åkerström såg jag några gånger.
Mm.
Sista gången på Mosebacke. Och det var jag också tonåring. Så, att, ja.
Så de dog väl 85 och 87 ja. Typ någonstans ja. Där vevan. Så.
Precis.
Så det var i slutet på deras karriär. Men de var ju också... Även de gick ju runt i den här gamla Södermalmstiden. Som du pratade lite tidigare om förut.
Ja, nej men det är roligt. Jag har ju liksom idag sedan ett väldigt många år ett samarbete med Pierre Ström.
Mm. Pierre Ström, han är väl en av de där giganterna från den tiden.
Exakt, och han är ju fortfarande still going strong, så att det är jättekul. Och vi gör Stockholms visfestival tillsammans sen kanske, jag vet inte, 15 år eller någonting i den stilen. Och han är ju så härlig, för han har ju alla historierna första hand, liksom från när de startade Yrkestrubadurernas förening.
Mm.
Och var 71 eller 72 och sen hela vägen och det här med visan och ja,
mm.
vispråmen, storken och alltihop som de var engagerade i.
Hängde du på storken? Nej, det var för tidigt.
Nej, det var för tidigt för mig.
Den brann eller var den?
Jag vet inte riktigt. Det var någonting som hände där. Men...
Den försvann i alla fall.
Ja, gjorde den.
Efter... Men hur var du som barn då?
Jag var ganska... blyg som barn fram tills jag började mellanstadiet. Men alltså lågstadiet var jag en ganska blyg sort. Inte så där jätte framåt och på. Och sen bytte jag skola ett par gånger också när jag var liten. Och det var ju liksom alltid knepigt att komma till ny klass. Jag gick första året i Kristofferskolan. Apropå kultur.
Kristofferskolan, det säger mig. Vad var det för?
Nej, det är en Waldorfskola som låg på Karlavägen när jag var barn. Så min brorsa började där som var 2 år äldre. Och jag gick kvar på lekiset några timmar om dagen. Och då frågade mamma om jag också kunde få börja fast jag var för liten. Så jag fick börja ett år tidigare när jag var 6. Och sen gick jag där 1 år tillsammans med honom. Och sen så bytte vi till vanliga Katarina Södra skola där vi gick.
Och det växte, ja, den skolan. Gick du på gymnasiet också då?
Ja, 1,5 år på Södra Latin, sen hoppade jag av.
Varför hoppade du av skolan?
Jag fick ju barn väldigt tidigt.
Okay.
Så att,
hur gammal var du när första barnet kom då?
16.
Oj.
Efter 9.
Oj.
Så att jag var hemma 1 år, så jag började gymnasiet 1 år för sent. Och sen så blev det liksom för jobbigt att plugga och jag jobbade extra på helger och skulle få det där att gå ihop. Så att jag hoppade av plugget och kände att jag måste jobba.
Mm.
Så gjorde jag det.
Och hur var den tiden i ditt liv? Fanns det någon pappa till det barnet? Eller
nej, det var ju liksom min första kille då i grundskolan. Mm. Så att, nej, han försvann iväg så att jag var själv med honom. Så att, ja, nej, men det var ju kämpigt att vara så tonåring och ung mamma och försöka liksom, man skulle upptäcka världen samtidigt som man skulle ta ansvar. Och, ja, det var rätt tufft och det var ju ganska annorlunda klimat då också kan man ju säga. Alltså det var ju, det här är ju, han är ju född 73, så det är ju ganska, alltså han fyller 50 nästa år. Det är helt sjukt, men jag har så här, jag brukar säga att det är min farbrorsson. Med så här gråsprängda tinningar.
Mm.
Stilig herre. Nej men det är ju en sån annorlunda tid liksom. Och man fick en barn av vårt man. Och det fanns ju inte liksom föräldrapengar. Och, alltså allt det där var ju, det var helt annorlunda.
Mm.
Så att det var ju ganska tufft att bli förälder då. Men på det stora hela så, ja, det gick bra.
Mm. Och, men Och jobbade du med någonting då, eller?
Ja, då jobbade jag extra på bibliotek.
Som mamma?
Ja, såklart. Hon fixade in både mig och alla kompisar. Hon jobbade på läsesalongen i Kulturhuset.
Oj.
Så att, ja, det var inte bara jag som fick jobb där, utan det var ju flera av mina kompisar också. Men jag blev, ja, jag var kvar och jobbade där ett tag. Så när jag var 18, tror jag, då blev jag erbjuden en fast deltidstjänst. Jag vet inte om jag blev inlasad eller vad. För förr var det ju så att om man hade jobbat ett tag så blev man tvungen att ge en tjänst, liksom. Men då fick jag sån här panik, så att jag sa upp mig för att jag tittade på de här damerna som jobbade där och tänkte, gud, jag vill inte bli som dem och sitta fast på ett ställe hela livet. Det kändes som någon slags panikkänsla. Så att då sa jag upp mig där, så började jag vicka i förorten, så då jobbade jag lite ute i Rinkeby på Bibblan där, i Skärholmen, i förortsbiblioteken. Vilket var väldigt kul och lärorikt faktiskt.
För om man säger Rinkeby, okej. Okay. Hur var det i Rinkeby på den tiden?
Nej, men det var ju rätt alltså soft. Det var ju ganska nytt då så där. Alltså allting var ju väldigt fint då, för att det var ju liksom, då var det ju nybyggt och det hade ju inte hunnit bli eftersatt som idag, så är ju hela, alltså alla miljonprogrammen är ju helt liksom övergivna på något sätt av den här stan. Och har liksom, de har ju låtit allt förfalla på något sätt. Men då var det ju ändå liksom så här rätt fint, och det var ju väldigt mycket invandrare då, som man sa, som bodde där. Men nej, men det var kul och inspirerande och roligt, tyckte jag.
Och vad tog du vägen sen då, när du blev över 20 där?
Ja, då kom min utflykt från Södermalm. Jag fick ju då mitt andra barn när jag var 21.
Så två barnsmorsar vid 21 år?
Ja, och då när jag fick det så blev jag ju väldigt intresserad av det här med ändå att man kanske skulle bli barnmorska. Mm. Nu när jag var så bra på att skaffa barn. Jag kommer kanske därifrån. Och det var lite också så här, det fanns en kvinna som hette Deatri Mörk som skrev, hon hade skrivit några böcker som man läste, då någon som hette Vinterbarn som handlade om förlossning och förlossningsvård. Och, nej, men det var liksom så här lite jordemor. Jag fick för mig att jag skulle bli det, så jag bestämde mig för att försöka utbilda mig till barnmorska. Men då hade inte jag gått gymnasiet, så att jag sökte, och det här var sista året man kunde söka in på yrkeslivserfarenhet plus grundskolebetyg till en högskoleutbildning.
Oj.
Sen kunde man inte det längre, så att då tänkte jag, jag försöker att göra det i alla fall. Men jag hade inte världens bästa betyg i nian, så att jag tänkte, det blir svårt. Men till slut så fick jag en reservplats, och jag kom in som 1000:e reserv i Boden.
Oj, skillnad från Södermalm.
Ja, och då min dåvarande man och jag och då de två barnen, vi bestämde oss för att flytta upp till Luleå. Han hade bott ett tag i Luleå, så han kände till stan och sa att det var en jättemysig stad. Han hade gått någon utbildning där uppe, men han var ju här nerifrån också. Så vi flyttade upp och bodde där i 5 år.
Mm.
Fick ett barn till där uppe, så att när jag var 23.
När du var 23 hade du alltså 3 barn?
Ja.
Stor familj.
Stor familj. Och sen till slut så fick jag också en sjuksköterskeutbildning. Men sen så knakade vår relation, och så åkte vi tillbaka till Stockholm och skilde oss. Och så visade sig att det här också så här nästan märkligt, men det är väl enda gången i hela historien som det inte fanns jobb för sjuksyrror. Så att när jag kom tillbaka fanns det bara jobb på psyk och långvård. Det var de två alternativen. Mm. Så jag kom inte in på det som jag ville göra. Så jag jobbade på med narkomaner här nere ett tag. Och så jobbade jag lite inom psykiatrin i Boden först. Mm. Och sen så kände jag så här, nej, det här vill inte jag göra. Ja.
Och vad gjorde du då?
Då gick jag kontaktade biblioteket igen för att kolla om vi kunde få jobb där. Ja, då fick jag det. Så pluggade in lite på Komvux. Tänkte att jag kanske försöka fixa det där gymnasiebetyget som jag inte har fått. Så jag vickade lite på Bibblan, fick någon maskinskrivning kurs. För då var det plötsligt krav att man skulle kunna skriva maskin för att få jobba på bibliotek. Så då fick jag gå det och så. Alltså jobbade jag Årsta ett tag på Bibblan där och sen pluggade lite. Och sen hamnade jag i bokhandel till slut. Och då var jag skild och så träffade nästa man.
Okay.
ja, Sen omskolade jag med ett tag, så jobbade jag som sekreterare. Och det blev, tyckte jag var ganska tråkigt, så där på det jobbet så bytte jag och började jobba som säljare, sålde utbildningar och höll på med det. Alltså jag har gjort så jävla mycket, så att ska jag sitta och berätta det här så kommer vi aldrig komma härifrån. Jag har ju jobbat med liksom, jag har haft så fruktansvärt många olika jobb.
Ja, men det är det som är så intressant med det liksom. Man läser på här liksom innan. Wow, och sen så allt som är, det är fantastiskt.
Ja, men alltså summan av kardemumman i alla fall, så var det så att jag höll på med det där, jobbade med utbildning, jag gick, alltså lärde mig projektutledare, jag var i USA och blev sån konsult för att lära ut någonting som hette lateralt tänkande. Och gick en konsultutbildning i Dallas. Och sen kraschade min rygg. Och då ändrades liksom hela, då hade jag fått för mig plötsligt att jag skulle väl ändå försöka alltså tjäna lite pengar. Det kanske ändå var bra, tänkte jag, för jag har inte varit intresserad av pengar i hela mitt liv. Så tänkte jag, men jag ska försöka lite, men då kraschade min rygg, så att det satt ett slags stopp på det där. Så att, då, och det var väl då jag halkade tillbaka till att ägna mig åt kultur igen. Det var inte så att jag inte hade gjort det, för jag hade hållit på och skrivit dikter och gjort föreställningar på Poeternas estrad. Och, alltså jag hade inte släppt det på något sätt, men jag hade liksom gjort det vid sidan om, hållit på med liksom musik och lite grann med musik, men mer med skrivande skulle jag säga.
Framförallt poesi då, förstås.
Ja, poesi. Det var poesi jag skrev.
Och du har gett ut några böcker?
Jag har gett ut en diktsamling.
På engelska var det?
På engelska, i England, precis.
Mm. Och hur, den är gigantiska England, eller du är...
Nej då, det är det inte. Det var ett samarbetsprojekt med en walesisk fotograf, så att det är hans foton och mina dikter i boken. Och vi gjorde några utställningar också i Wales, där han kom ifrån. Ja, och vi träffades tack vare, det är en jätterolig historia, jag kan dra en kort, han jobbade med någon dag, han höll på fotograferad, men han jobbade med liksom datorer, så han sökte någonting på failure. Och då hittade han vår duo som heter Little Failure, vår musiksida. Och så gick han in och så började han lyssna på det, och så tyckte han att det var så bra, så han hörde av sig till oss. Och det blev liksom starten på en väldigt lång vänskap mellan oss. Och ett antal turnéer också med musik i Wales, och även utställningar och olika samarbeten som vi gjorde liksom med ja, poesi och fotografi och så.
För när du säger utställningar, då är det framförallt fotografier som du...
Nej, där var det, nej, de utställningarna var... Det var hans foton och mina dikter som vi jobbade med. Så att vi jobbade med text och bild. Nej, men sen har jag hållit på med fotografi också och gjort, utställt ut lite sånt. Men det är senare. Det var så konstigt att låta så här. Jag har gjort det och så gjort det. Men ja, ibland känns det så här att jag gör en av varje. Det liksom, en soloplatta, en diktsamling på engelska, en långfilm och så vidare.
Den där långfilmen då, som gick väldigt bra.
Ja.
Som du skrev tillsammans med
Pernilla August. Ja.
Ni fick ju massa priser. Var det
Svinalängorna.
Svinalängorna.
Som bygger på Susanna Alakoskis bok.
Just det. Och det var en... Det är den filmen du har varit med och skrivit.
Ja.
Ni skrev den tillsammans, du och Pernilla då?
Ja.
Och hur var det att skriva en lång film?
Ja, men vi gjorde en adaption på boken. Nej, men det var ju jätteroligt. De hade ju hållit på med det där ett bra tag när hon frågade om jag vill hoppa på projektet. Och ta över skrivdelen. Så att vi jobbade mycket så att jag skrev och hon läste och... jag skrev jättemycket och så skickade jag till henne, och ibland så hade vi dagar när vi åkte ut till hennes ställe som hon hade i skärgården då, och satt och jobbade med lappar och grejer, och sen gick jag hem och skrev och skickade till henne och så skickade hon tillbaka och så skrev jag, så höll vi på sådär tills vi hade ett gäng olika versioner, och sen så småningom så blev det ju dags och så gjorde hon film på det.
Och den filmen fick ju både priser och många som tyckte mycket om.
Ja, det var väldigt roligt, för att vi visste inte riktigt när vi hade gjort det här. Först så var man ju ganska orolig för hur Susanna skulle ta emot det, eftersom vi skrev ju en helt ny... Vi använde ju hennes bok, kan man säga, som en återblick, och skrev en nutidshistoria som var liksom det som var ramen för filmen. Och hennes bok, kan man säga, var liksom återblickarna på barndomen. Hennes bok handlar ju om en barndom. Så då visste vi inte riktigt vad hon skulle tycka eftersom vi hade gjort ganska stora alltså ingrepp i själva storyn. Men hon tog emot den jättevarmt och tyckte jättemycket om filmen. Och det var nästan det viktigaste. Sen kunde man ju liksom känna så här, liksom. Men sen var man ju helt osäker på hur publiken skulle ta emot den och kritiker och så. Det visste man ju inte ett dugg om, men den föll i god jord, uppenbarligen. Och mycket, tror jag, en historia som kanske inte var berättad på det sättet. Som handlade, ja men därför att det handlade om utsatta barn och kanske också vad det är man kan få med sig till, in i, till att man blir vuxen. Att det är liksom så stora konsekvenser som det kan få för en liksom. Så det, jag tror att det var mycket det, och det var otroligt många som hörde av sig efteråt och liksom tackade för den, och att det satte ord på saker som inte var, eller ja, att de hade fått kontakt med saker som var förträngda och ja, men det var allt möjligt som, så att det var roligt på många sätt, tycker jag, att det gick bra.
Det som var samarbetet där och du och Pernilla August, har ni haft något mer samarbete efter det?
Nej, vi har inte gjort någonting mer ihop.
Men hur kom du in i den? Du hade ju inte jobbat med film.
Nej, så här var det. Pernilla och jag har känt varandra sedan gymnasietiden och varit vänner sedan dess. Hon visste att jag hade skrivit manus innan. Jag började när jag låg hemma och var ryggsjuk och skrev ett manus som jag skickade upp till Filminstitutet. Som jag fick massa utvecklingspengar för. Vilket häpnade mig och ja, jag förstod ingenting. Men kanske med rådet då från Niklas Rådström som var filmkonsulent, att han tyckte att jag skulle skriva bok på det. Men det gjorde jag aldrig. Utan det hamnade sen på tv och låg där något år. Sen hamnade det i byrålådan som ungefär 90% av det man skriver när man håller på. Men så hon visste att jag hade ändå hållit på och skrivit en del. Så det var inte så att hon frågade mig helt utan att ha en aning om det. Men hon tänkte väl också, och det är ju så att jag har ju själv erfarenhet av den där bakgrunden. Alltså min pappa drack för mycket och ja. Okay. Så att jag hade...
Så det handlar om ett barn som har fått med föräldrar med alkoholproblem?
Ja, det handlar om en flicka som har föräldrar som är periodare i den här filmen då. Och man får träffa henne som vuxen och så hon ser tillbaka och hennes mamma är döende så att... Då som i den varianten vi skriver. Och det handlar om henne att hon har liksom inte ens pratat om sina föräldrar med sin man och sina barn. Och så får hon bara samtalet. Och sen så bestämmer hon sig för att åka dit. Och så när hon åker tillbaka hem så rullas hela historien upp på något sätt. Så har vi skapat filmen. Men boken handlar om den här flickan liksom här och nu när det händer. Liksom, hur hon har det under de här perioderna med sina syskon och, ja, och så.
Nu hoppade vi lite grann i tiden också. När var den här filmen kom då?
Vad var det då? Jag kommer inte ihåg riktigt. 2010, 2011 kanske. Så att den 12 år sedan kanske. 11-12 år sedan, ja.
Men du nämnde att din pappa drack mycket. Ja. Hur påverkade det dig då?
Jo, men det är ju jätte, det är tufft som barn liksom. Man, samtidigt så vet man ju inget annat. Tills man plötsligt kommer hem till någon annan och märker att det kan vara på ett annat sätt. Men min pappa var också väldigt mycket bortrest och då var det ju lugnt och skönt. Så att det var ju mest när han kom hem och han drack och han var ganska aggressiv och besvärlig att ha att göra med. Liksom. Men det var jobbigt. Det är liksom, det gör att man blir väldigt så här självständig. Liksom. Man får lösa saker själv.
Och din mamma då, hur?
Ja, hon hade ju psykiska problem då så att det gick inte så... bra för henne heller där och klara av det där, så att nej, men man blev stor fort när man var liten, och det är väl också det som jag kände igen i Susannas historia, att man blev tvungen att ta ansvar och växa upp som barn liksom väldigt fort.
Ja, då blir det väl extra roligt att göra det, eller att göra det filmmanuset bra, eller man känner att wow, det här handlar ju om mig liksom.
Ja, nej, men det var ju så att jag, och det var faktiskt en sak som Susanna sa till mig också, att hon tyckte att det var så fint att min historia fick plats där också. Så var det.
Har du skrivit någonting för teater och scenen?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Men jag har lite idéer. Nu har jag på och samarbetat med en gammal kollega. Jag jobbade nämligen ett tag på en radiokanal som heter Radio Q.
Radio Q?
Ja, det var ju så att de här reklam såldes ut för ett tag sedan. Mm. Eller för ganska länge sedan. I mitten på 90-talet så sålde de ut... så att man kunde starta de här alla reklamkanalerna som kom sen. Och då startade Radio Q som en talad radiokanal. De andra var ju mest musikkanaler. Men Radio Q var en kvinnlig radio. Q stod för kvinna. Och den startades av 4 kvinnor. Och den hade liksom journalistiska ambitioner. Alltså att funka som typ någon P1-kanal eller P2. Eller, nej, inte P2, men P1 typ. Fast med liksom någon slags kvinnlig perspektiv. Och där började jag jobba som reklamradiosäljare. Så det var ju ett sånt där pionjärjobb. För att vi hade inte haft reklamradio i Sverige. Utan jag försökte sälja in idén om radioreklam då. Men när jag var där så började jag också skriva radiojinglar och läsa in sådana. Vilket var väldigt roligt. Vilket var mycket roligare. Men då lärde jag känna Monica Björk som jag nu har hållit på och skrivit på lite olika projekt med. Vi håller på med lite olika litterära och projekt ihop. Vi har hållit ångan uppe under pandemin kan man säga. Genom att samskriva, vilket är väldigt roligt. Hon bor på andra sidan Riddarfjärden. Och så skickar vi kors och tvärs över.
Andra sidan, om man säger Riddarfjärden ligger inte så långt bort.
Riddarfjärden ligger, ja, kanske, vad kan det vara, 50 meter härifrån.
Du har ju en fantastisk lägenhet med böcker och väldigt mysigt här, måste jag säga. Och tända ljus och så.
Mm.
Men har du skrivit någon skönlitterär bok och sådär?
Nej, jag har inte gjort. Jag har bara skrivit lite sådana bidrag till olika böcker. Alltså kortare.
Vad innebär bidrag i det här fallet? Tänker du på dem?
Nej, men alltså jag har skrivit några kortare stycken till. Jag har skrivit någonting i en bok som heter Promenadboken. Och Sam Carlqvist som var Kungsans stora profil i alla år skrev en bok om Kungsan. Där bidrog jag också med någon text. Så att, och även till boken om Radio Q. Så, de gjorde en bok om den kanalen sen. Så bidrog jag med någon text. Så att det är mer sådana kortare saker jag har skrivit.
Men ditt spelande med musiken då? Du har gjort massa skivor och skrivit visor.
Ja.
Du nämnde när du var lyssnade på Bellman där med Sven Bertil Taube.
Mm.
Men hur kom det att du började skriva egna låtar och jobba som trubadur?
Ja, alltså det var ju faktiskt på 90-talet då som jag satte igång. Jag har ju haft liksom spelandet vid sidan om och hållit på små. Sådär. Jag hade något band där vi spelade för barn, spelade barnvisor när jag var i 20-årsåldern. Jag hade en duo när jag gick på gymnasiet med en tjej som heter Larissa. Och då hade vi egna, var mina dikter som vi tonsatt och spelade. Så jag startade faktiskt mitt första band var 69, när jag var 12. Kunde vi så här 5 ackord, spelade liksom Dylan och sådana grejer.
Det låter lite punk fast 10 år tidigare.
Ja, fast det var ju liksom en sån här indisk tunika och kruslaxövlar. 3 tjejer. Mm. Det var roligt. Jag vet inte hur länge vi fanns, men jag kommer inte ens ihåg vad vi hette. Men, ja. Men i alla fall, så slut på 90-talet så var jag hemma hos Fanny, som var min kompis då, som hade skilt sig. Hon hade 2 gitarrer. Mm. Och sen började vi plinka. Och sa, men det här var ju roligt, ska vi inte göra det? Och sen så började vi träffas och spela och 1, 2, 3 så hade vi liksom startat det här bandet. Och så bestämde vi oss för att vi skulle debutera på min 40-årskalas. Och det gjorde vi med egna låtar då. Mm. Och sen så gick det ganska fort, för 2 år senare så var vi på ett turné i USA.
Oj.
Ja. Och det var ju så att hon var ju väldigt så här tekniskt framåt, Fanny. Så hon startade en hemsida och spelade in såna här Raspberry Audio-filer. Och det hörde folk där på andra sidan. Och bjöd in oss och spela på lite olika ställen. Så vi flög kors och tvärs över USA en månad och spelade New York och Seattle och Atlanta och Washington och överallt. Ja, så det var fruktansvärt roligt var det. Och sen fortsatte vi att spela ihop i jättemånga år. Och vi var ju då i Wales flera gånger på turné och spelade runt om och gjorde en del plattor och så.
När gav du ut din första skiva?
Alltså det var ju med Little Failures som den första skivan kom ut. Så, och vi spelade in, alltså gjorde en massa, så här, vad ska man säga, mera hemplattor först. Demoplattor. Men den första riktiga skivan var väl kanske 2003 som vi spelade in. Som var en fullängd CD liksom med, där vi spelade in i studio.
Mm.
Vilket var jätteroligt. För det var första gången som jag liksom spelade in liksom en hel platta i en studio med Ja, så var det analog studio dessutom och rullbandar, vilket också var jättekul, för alla hade gått över till digitala inspelningar, men vi körde old school. En snubbe som hette Per Axelsson som hade en studio nere vid Mariatorget som hette Gruvan. Det var skitroligt. Mm. Och så kom jag ihåg att vi gick till Folkbar när vi fick det första liksom, inspelningen och gick upp. Och så satt vi oss där. Vi kände han som hade det då, Jocke. Så han spelade den i baren, så satt vi där i baren och lyssnade på vår egen skiva. Det var verkligen så här stort.
Ja, det låter ju stort.
Ja, det var jättekul. Ja, men sen fortsatte det och sen så träffade jag där så småningom. Hade jag vid den vevan gick med en förening för kvinnliga låtskrivare som några, vi läste om den i tidningen, så att vi hörde av oss till dem och frågade om vi fick vara med. Och där träffade jag dem som sen kom att bli ett band som heter Lillbritt Siv och sedermera Brittakåren som jag fortfarande spelar med. Och vi har ju också spelat, jag har varit runt och spelat, jag vet inte på hur många olika festivaler och i Finland flera gånger och ja.
Vad hette den där organisationen för kvinnliga?
Den hette Lillit Iv.
Just det.
Ja. Och vi var ju ett gäng som var väldigt aktiva där i början. Nu vet inte jag vad som hände med den sen, för att alla vi som var med från början försvann iväg efter ett tag, men då var den ju väldigt, då gjorde vi väldigt mycket för att det skulle finnas fler kvinnor på scenerna. Mm. Jobbade hårt med det då. Mm. Runt 2005, upp till 2005, ja.
Ja.
Och så startade vi öppen scen, gjorde vi också. Först
vad Stockholm. Var det för något?
Nej, men vi tog med oss det hem lite från staterna. Mm. Där fanns det ju öppna scener överallt. Så att vi startade en, vi låg först på Stampen och sen flyttade vi ner till Big Ben. Och vi hade det i flera år, en öppen scen då. Som, dit kom bland annat Arne Brun.
Oj då.
Anna Ternheim.
Oj.
Mm. Så att vi har haft en och annan som har lirat där. Det är ju väldigt roligt.
Coolt. Ja, det är kul när man kan få vara med en artist och följa från tidigt stadium.
Alltså Arne var roligt för att vi gjorde något som heter Klubb Cornelia på Mosebacke som var för kvinnliga låtskrivare. Så var det två akter varje gång. Och så blev den ena akten sjuk och då tänkte jag, men vi tjuvstartar den öppna scenen här andra halvan. Mm. Och då hade Arne kommit till Stockholm bara några dagar innan. Men hon hade ingen gitarr med sig, så jag sprang ner, jag bodde nere på Blekingegatan då, sprang ner och hämtade min gitarr hemma och kom upp med den. Så att hon spelade på den allra första öppna scenen vi hade. Och sen kom hon tillbaka och körde på den andra, men det var faktiskt jättekul. Så hörde man så här, vi bara, alltså hon kommer bli något. Jäklar vad bra hon var, så tyckte vi allihopa. Och det minns jag verkligen så att vi verkligen pratade om den här Ana, så det kommer bli något.
Ja, jag minns också när jag hörde, det var på Tellus i Midsommarkransen.
Ja.
Det var Kimmos vänkvällar, det var riktigt bra alltså. Och det var kul. Hon kör på fortfarande.
Ja.
Men du nämnde här också dina vandringar. Du gillar att du sa att du tycker om att promenera och så nämnde du att det var en vandringssällskap någonting eller vad det var. Vart ska du gå?
Nej, men ja, det är ju min kanske, ja, det är väl en av mina största passioner i livet, så att vara ute och gå. Men jag vill ju gå långt. Alltså jag är ganska less på att gå runt söder kan jag säga, men jag gör ju det ändå. Men jag vet inte hur många tusentals mil jag har gått runt söder. Jag vill inte veta heller. Men jag gillar ju att gå långt liksom. Så att jag har ju gått de här stora pilgrimsvandringarna i Santiago de Compostela. Och,
hur lång är en pilgrimsvandring då?
Nej, men jag har väl gått så här 100 mil som längst.
Okej. Okay. Hur lång tid tar det om man säger?
Ja, men det är då, ja, det kan ju ta 6 veckor kanske eller något sånt, kan jag tro. 5-6 veckor. Beror lite på hur fort man går, om man tar någon vilodag, hur många mil man går och sådär. Men man går ju liksom i regel inte mer än kanske 2-3 mil per dag. Mm. Så att, och så kan man ju behöva någon vilodag ibland liksom. Så här, så att, ja, men då är man liksom bara ute. Det sköna med det är att man är ute och man har med sig, alltså, kanske 5 kilo på ryggen, det är max. Och man klarar sig med det. Och att vara med i den, att liksom komma in i den där lunken och känna att man inte behöver mer. Och bara röra på sig liksom hela tiden framåt och se nya saker varje dag, träffa nya människor. Det är liksom,
hur sover man då?
Liksom? Nej, men på härbergen liksom. Mm. Mm. Det finns ju både sådana där lite finare som kostar lite mer och enkla kommunala härbergen. Och sådana där, som kallar, alltså man går där så finns det något som heter donativ och så vill säga att man betalar om man kan. Liksom. Mm. Så man kan hamna på alla möjliga nivåer liksom, på det där.
För jag läste någon av dina vandringar var förknippat med klimat.
Ja, men det var den första jag gjorde. Det var ju bara någon sån här idé jag fick. Det var ju långt, det var 2008 och vi kan ju liksom se vad som har hänt med klimatet på hela den där. Men redan då kände jag att det var dags att börja agera liksom, för att det här kommer liksom, det här går åt helvete. Så då bestämde jag mig för att jag skulle göra liksom en lång vandring och gå ner till Hamburg skulle jag göra. Nu blev det inte så för att jag fick något som heter kristallsjukan i Gränna. Så att jag avbröt inte, men den så stannade jag inom Sveriges gräns. För jag kände att det var inte så kul att vingla ut i Europa. Så jag bestämde mig för att fortsätta efter skånska kusten istället. Men jag gick då och gjorde en aktion för Naturskyddsföreningen. Och samlade in röster till dem, till något som heter klimatuppropet. Så att jag samlade röster till dem och så gick jag. Och sen så levde jag på överflödet, för jag ville liksom peka på överkonsumtionen och den här konsumtionssamhället som vi lever i. Så att jag bara gick utan pengar. Och så utmaningen var liksom att ta sig fram och sova på platser som stod tomma och var varma, äta mat som skulle slängas. Det här har blivit mycket mer aktuellt nu på senare år, så att jag är väl lite tidig kanske med de här tankarna liksom. Jag tänker nu som sopköket som till exempel, och de här restaurangerna som och affärerna som skänker liksom mat till istället för att slänga. Det har ju liksom blivit någon slags mera verksamhet. Men då var det så att man inte, jag kommer ihåg att samtidigt som jag gick så vet jag att Lidl, tror jag, affären hade lagt ut råttgift till mat som de slängde för att inte folk skulle gå och ta något liksom. Och,
ja, just det.
Ja, om du kommer ihåg den historien. Alltså det är ju,
halvgammal mat som skulle kasta, lade på råttgift för att inte någon annan skulle äta upp.
Ja,
som ändå
och där, det har vi ju kommit ifrån kan man ju säga nu. Och det är ju väldigt skönt att man börjar liksom tänka att okej, det finns butiker som säljer den här maten istället. Mm. Eller sådana som sopköket som tar tillvara på det. Och
sopköket är alltså en restaurang där de säljer...
Ja, precis, där de lagar mat på sånt som de räddar mat som ska slängas, helt enkelt. Ja, den är ju oftast inte, den är ju inte gammal för då skulle de inte kunna använda. Nej. Men den är lite gammal, den är inte, datumen är liksom inte, alltså... Det är inget fel på det, men man har ju de här datummärkningarna som måste följa ett visst system och så får de inte sälja det längre. Liksom. Mm. Ja, men i alla fall så då gick jag 100 mil och gjorde detta och jag gick i oktober från min port på Bondegatan där jag bodde då. Och så vandrade jag iväg då, 100 mil blev det också.
Var det då du fick kristallsjukan eller?
Ja, precis.
Men hur gick det att promenera vidare med, eller vandra
med kristallsjuk? Nej, men alltså, jag hamnade på sjukhus en helg och sen var det någon sjukhus som skakade rätt kristallerna. Sen hade jag väl liksom så här lite små yrselattacker efter det så här som kom, så att jag tog lite, gick lite långsammare och såg till att jag inte... det var verkligen rätt gräsligt, men ja, jag har ingen aning. Jag har aldrig fått det någon mer gång, så att...
Ja. Skönt.
Väldigt skönt, det var ingen rolig upplevelse.
Men så... Men det, har du, din far kom från Indien som sagt. Har du varit i Indien själv och vandrat?
Alltså? Ja, det har jag faktiskt. Jag har, dels har jag rest där, men sen har jag också varit. Men då har jag åkt över till Nepal för att vandra.
Mm.
För att det är Himalaya jag vill åt liksom. Mm. Så att jag har varit gjort lite dagsvandringar i Himalaya. Jag har inte gått någon... Jag var i Nepal, var det 2013, och då drabbades jag också, blev också sjuk. Jag hade lite otur med den här resan. Då fick jag en sån här fruktansvärd, skulle jag egentligen ha gått till Annapurna Base Camp. Men då fick jag en sån här fruktansvärd magsjuka, så att jag låg på hotell i 3 veckor, ja, som avslutning på den resan, innan jag kunde ta mig hem. Liksom. Så att, ja. Men så att det har varit faktiskt och vandrat lite, och i alla fall stått och tittat ut på Himalaya i soluppgången. Från en högpunkt bredvid, vilket var helt fantastiskt.
Har du släkt kvar i Indien?
Ja, det har jag, fast jag har ingen kontakt med dem. Mm. Nej.
Men jag tänker, du har ju också arrangerat en massa. Du nämnde att du har arrangerat Stockholms visfestival i massa år. Vilken är den senaste konserten som du arrangerade?
Det måste vara Visor för fred i somras. Jag gjorde både Stockholms visfestival, Visor för fred. Och sen var jag också med och hjälpte till och jobbade med Loses visfestival i somras. Så det var de tre som jag jobbade med. Sen är jag ju också med tillsammans med Maria Lindström i en liten grupp som jag håller på med någonting som heter Kultursekten. Och det är en liten, alltså där måste man vara medlem för att komma, men det är i hennes ateljérum i höghus i Högdalen som vi har en, sedan ett par år tillbaka, en liten sån miniscen där vi har viskvällar, vi har allt möjligt i för sig, vi har haft opera någon gång och ja, och klassiskt, men oftast är det ju min riktning på visa. Så det är med att arrangera också.
Vilket är roligast, att stå på scenen eller arrangera scener för andra så att säga?
Alltså, jag tycker både två är roligt. Jag tycker att det är väldigt kul. Jag har ju även arrangerat liksom sådana här större kulturfestivaler. Jag har varit inblandad i Tensta marknad och gjort en massa olika kulturfestivaler i Gamla stan för ett antal år sedan. Och vi har gjort några sådana här större visfestivaler och det är liksom roligt att få ihop. Och liksom får att funka och när man känner att det flyter på och man sätter artister i en bra ordning och alla blir nöjda och de känner sig glada och så. Och vi gjorde ju också en visfestival till sjöss här för ett par år sedan som var jättekul. Och, ja. Nej, men så att det är både och faktiskt, men det är kul att stå på scenen också, det är både och. Det är, ja. Alltså egentligen så tycker jag väl att det är roligast att skriva låtar om jag, alltså. Den processen tycker jag är roligast. Att hålla på med den kreativa processen. Det är det roligaste. Jag hatar att söka pengar. Det är min svaga sida.
Det är fruktansvärt.
Ja. Det borde man ju inte göra om man arrangerar. Det borde man älska att göra, men det gör jag tyvärr inte.
Minns du vilken som var den första festivalen eller konserten som du arrangerade?
Det borde ha varit någonting med Lilith Eve, gissar jag.
Det var några kvinnliga.
Ja, precis. Artist. Ja, det borde ha varit någonting med dem. Jag kan inte säga vilket, men för vi gjorde massa grejer där. Annika och jag bland annat höll på med något som heter Club Cornelia, som jag nu jobbar med, musikprojekt. Mm. Och sen gjorde vi också konsert i Kungsan. Vi gjorde alltid konsert 8 mars.
På kvinnodagarna?
Ja, för kvinnliga låtskrivare. Och sen har jag gjort massa andra grejer då också med, alltså, ja. Jag har arrangerat så mycket så jag kommer knappt ihåg allt. Alltså det är verkligen jättemycket. Jo, en grej som jag tycker är absolut roligaste jag gjort. Mm. Det var jag och en kille som heter Micke Westerlund som också är, håller på med musik. Som gjorde en kväll, det fanns en restaurang som hette Roxy som låg vid Nytorget, kommer du ihåg?
Jo, jag vet.
Och de öppnade ju en källare som hette Judis sen. Ja. Och vi repade ju där med Little Failures bandet mot att, ja, vi hade vår musikanläggning där och så kunde de använda den när det var något uppträdande där nere. Och då fick vi för oss att vi skulle göra en melankolikväll. Och vi hade så här, vi var i källaren där nere och vi arrangerade en kväll med massa olika artister med 100% melankoli. Och det är faktiskt bland det roligaste jag har gjort. Att bara ge sig hän. Och det var typ en sån här novemberkväll eller något sånt där. Det var helt svart, dystra tid. Och så hade vi bara liksom, alltså det var bara melankoli. Men det var liksom även någon från den här gyckla gruppen liksom som stod och skulle trassla sig ut ur en kedja. Alltså det var liksom väldigt olika ingredienser av melankoliska saker, om man säger. Och så det var dikter och det var massa olika artister som sjöng och det var riktigt jäkla kul. Och sen gjorde vi ju en grej med Lilith Eve som var kul. Det var vi gjorde kabaréer ute i Skarpnäck på Teaterhuset. Det var fruktansvärt roligt också med olika gäster. Alltså riktigt jävla roligt var det alltså. Mm.
Och har du på att arrangera någonting nu? Eller söker pengar?
Ja, alltså nu ska jag sökas pengar till Stockholms visfestival då nästa sommar. Vi hittade ju ett nytt hem. Vi blev utkastade i Kungsan och kulturförvaltningen. Vi hade ju ett sånt fint samarbete med de som var innan som stan tog över, så blev det ju inte lika roligt längre.
Så Stockholms visfestival får inte vara Kungsan på grund av?
Nej, de tycker inte. De vill tjäna pengar på scenen. kulturförvaltningen. Så att, nej, vi fick inte vara kvar.
Okay.
Och jag vet inte riktigt hur de tänkte. Därför att Kungsan var ju innan de tog tillbaka den liksom. Och driva den själva, så var det ju ett privat företag som drev den. Men de hade ju massa såna här festivaler som var gratis. Men som också var... De arrangerade saker med folk som inte hade massa pengar. För det var där. De gjorde ju så här ungfestivaler och romska festivaler. Och, alltså de hade ju jättemycket olika saker på sitt program. Och visfestivaler och allt möjligt. Men stan vill, att man, de vill hyra ut. Så att de får in massa pengar på den där scenen. Så att då blir det Idol och sånt. Ja.
Sorgligt för kulturen.
Mm, där är vi nu. Och än värre lär det väl bli.
Är något speciellt du syftar på?
Jag tänker på vår nya kulturminister. Kanske som inte ens ska skilja på bok och film. Kan väl vara en, kanske kan vara svårt då. Och få någon rättida på saker. Men sen får man väl hoppas att det här nya styret i Stockholm kanske kommer med något bra. Vi får se. Man ska inte ropa. Eller vad heter det? Man ska inte kasta in handduken än.
Nej. Men vad håller du annars på att planera i framtiden? Vad är det som händer i Lolitas liv?
Ja, men nu är det. Vi ska spela vår första spelning, jag och Annika, 2 februari. Och det gör vi då på Kultursekten. Det tyckte jag att det var ett bra format att börja i. Och sen håller jag då på att planera lite för sommarfestivaler.
Mm.
Och sen så men håller jag på med lite skrivprojekt. Och sen är jag ju engagerad då mot... de förödande förtätningarna här på Södermalm.
Ja, Södermalm. Du har ju bott som sagt på Södermalm väldigt mycket. Och bor nu på Södermalm i en väldigt mysig lägenhet. Men vad är det som händer med förtätningarna? Om man inte bor i Stockholm och Södermalm. Vad är det för något du vill
kämpa
för?
Alltså det finns bostadspolitiska mål och de ska fyllas till varje pris. Och det är ju fullt begripligt att vi behöver bostäder. Men nu har man sedan på något sätt... ett antal år bara att se på parkmark och bygga på parkmark. Och jag är inte emot förtätningar i sig, det är inte det. Och jag är inte emot att fler flyttar in i städer eller i förorterna och så. Men att man hela tiden håller på och förtäta på parkmark och grönytor är jag 100% emot. Och det har med mitt engagemang för klimatet att göra. Därför att jag vet att det kommer bli obeboeligt om de fortsätter på det här sättet. Det kommer inte kunna gå bo här i framtiden och... Jag med mina barn och barnbarn kan ju tillägga att jag har numera, i oktober så föddes barnbarn nummer 8 och 9.
Oj, okej. Okay. Mm.
Så att nu har jag liksom, nej november till och med var det. Så att nu, ja, 9 barnbarn. Så att jag tänker på framtiden.
Och
jag tycker att fler borde göra det.
Mm. Alla borde göra det.
Alla borde tänka på framtiden och framförallt de politiker vi har som sitter och bestämmer saker borde tänka på framtiden och lyssna på forskare och personer som kan någonting och inte bara hålla på med sina politiska mål till varje pris. Nej, så att det jobbar jag också med nu. Det håller jag på. Ta mycket tid.
Och kraft förstås.
Och kraft och energi och läsa handlingar på stadsbyggnadskontoret. Det är inte att leka med, kan jag tala om.
Alltså, du har 8 barnbarn.
9
barnbarn, ja. Förlåt. Och så hade du
5 barn.
5 egna barn. Alltså, det är ett helt fotbollslag. Men ett fotbollslag. Hur känns det liksom att ha så... Om man bortser från stressen för klimatet. Men liksom, att ha, jag har inga själv och inga egna barn. Så jag har ju missat den lektionen i skolan. Men just att... Hur känns det att det är så många...
Ja, alltså jag är ju så van vid det nu så att jag vet inte hur det skulle kännas annars. Men det är ju väldigt många, man märker ju det särskilt när det är jul. Och sen så har jag ju liksom alla de så här respektive. Nej, men alltså det är ju extremt många. Jag kan ju till exempel inte bjuda hem alla längre till mig. Det här är för litet. Mm. Alltså det är klart du kan komma hit, då får du sitta på golvet och överallt. Men det här är ju liksom, du ser, det är inte ett jätterum.
Nej.
Alltså, och ett bord till alla dem, det finns inte på kartan att få in här. Så att nu får de komma lite i omgångar sådär. Och sen finns det ju några som tur är barnen som har lite större så vi kan ses samtidigt allihopa. Men det är ju jätteroligt att ha alla dem. Men det är ju väldigt mycket, det är också väldigt, något som tar väldigt mycket av min tid. Att jag tar hand och hjälper till och tar hand om mina barnbarn.
Mm.
Senast idag så har jag passat barnbarn på förmiddagen.
Mm.
Imorgon ska jag passa barnbarn. Så att, ja.
Det låter ju ändå som ganska härligt.
Det är väldigt trevligt och väldigt roligt och jag gillar dem allihop. De är stört sköna.
Härligt. En sådan mor, sådan barn och barnbarn.
Ja.
Tack så jättemycket Lolita.
Tack själv.
Och lycka till med alla projekten framöver.
Tack ska du ha.
Tack.